Jag vill ta med er en text från Lukas evangelium. Och jag läser från Lukas kapitel 3 och några versar framåt där. Och det handlar om Johannes döparen. När han träder fram och röjer vägen för någon annan som ska komma. Och jag läser från vers 1. Under 15:e året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen, Herodes tetrark i Galileen, hans bror Filippos i Iturén och Trakonitos och Lysianas i Abilene, och när Hannas och Kajafas var överste präster, kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: en röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Varje klyfta ska fyllas, varje berg och höjd ska sänkas, krokiga stigar ska rätas och steniga vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom sa han till dem: huggorms yngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga er: vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på trädet. Varje träd som inte bär frukt ska huggas bort och kastas i elden. Folket frågade honom: vad ska vi då göra? Han svarade: den som har två skjortor ska dela med sig åt den som ingen har. Och den som har bröd ska göra på samma sätt. Även tullindrivarna kom dit för att bli döpta och frågade honom: mästare, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Och så sa han till dem: pressa inte av någon pengar med våld eller hot. Förlåt, jag hoppade här i texten. Tydligen mer blind än vad jag är. Vi börjar om. Även tullindrivarna kom dit för att bli döpta och frågade: mästare, vad ska vi göra? Han svarade: driv inte in mer än vad som är fastställt. Och när det kom soldater och frågade honom: och vi, vad ska vi göra? Pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöjer med er såld. Folket var fyllt av förväntan. Och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Men han svarade dem alla: jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskåven i sin hand för att rensa den tröskande säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. På detta och många andra sätt förmanade han folket när han förkunnade budskapet för dem. Amen, det gjorde jag väl bra. Hör ni, det här är en stark text. En profet av gamla testamentliga mått framträder med kraft och står där mitt i öknen och förkunnar ett budskap som folket någonstans känner igen och tycker att det här berör våra liv. Men Lukas, när han börjar den där texten, så börjar han med att räkna upp massa personer, maktens män som lever i maktens korridorer. Och så här gör Lukas ofta när han skriver i sitt evangelium och apostlagärningarna. Därför att han vill tala om att det här händer mitt i tiden. Det händer i historien som utspelar sig där du och jag lever. När kommer Guds ord till Johannes? Jo, på just den här tiden. Och nu var tiden inne. Och han sänds att förkunna omvändelse och dop. Att döpa och att omvända människor för att de ska få syndernas förlåtelse. Det händer mitt i tiden, vänner. Det kristna budskapet är aldrig tänkt att vara någon andlig ideologi som du och jag kan ansluta oss till och som ibland gör att vi tänker goda tankar och i bästa fall gör någonting gott till någon annan medmänniska. Det är inte tanken med kristen tro. Kristen tro är ett Guds ord som kommer i rätt tid, rakt in i vårt samhälle, rakt in i varje tid. Och så slår det ner som en bomb. En bomb som briserar av kärlek, av rättvisa, av medmänsklighet, av frid och fred. En bomb som är tänkt att skapa ordning och inte oreda. Det är vad evangeliet är för någonting. Och Lukas han skriver om Johannes som liksom kommer där och ut i vildmarken går han. Och där kommer Guds ord. Hur kommer det sig? Jag tror det finns en stor poäng med att han är i ödemarken och vildmarken. Folket hade hört Gud tala förr i öknen. Folket hade hört Gud tala förr i öknen. Det finns ingen öken i varken ditt liv eller mitt liv eller någons liv dit Guds ord inte kan komma. Du vet vilken fågel gamen är. Gamen är ingen trevlig fågel. Den lever av det som är dött. Och den flyger över öknen och den söker efter föda som är dött, som luktar illa, som är as. Men det finns en annan fågel som är mycket trevligare som heter kolibri. Den finns också i vissa öknar. Den flyger också över öknen. Men den har ingen blick för det som är dött och det som är ruttet och det som luktar illa. Utan kolibrin, den flyger för att leta efter det som blommar, är vackert och är fullt av liv och nektar mitt i öknen. Jag tror att du och jag kan välja att vara som gamen eller kolibrin. Och framförallt, även om vi skulle känna oss som att vi är som gamar eller att vi blir utsatt för gamar i öknen. Så när Guds ord kommer till oss så är det som om vi blir en kolibri, du och jag. Och så söker vi efter den himmelska nektar som ger dig och mig liv mitt i öknen. Johannes stod där, började predika och säger att ni måste omvända er. Och det blev till liv för folket. De söker sig rätt ut i öknen. Någonting liksom klingar i dem, de känner igen tongångarna. De har varit i öknen förr. Och de vet att ibland så är Gud riktigt, riktigt nära och närgången och tydlig i ödemarken. Så när du och jag vandrar omkring i öknen, min vän, då ska vi förvänta oss att Gud är där för att tala. När Mose sökte sig genom öknen med sin fårajord och kom till Guds berg Horeb, så slog Gud ner med eld i en buske. Och så talade Gud till Mose. Och så sa han åt honom vad han skulle göra, att han skulle ta folket med sig ut ur Egypten. Vilket han gjorde, in i öknen. Och i öknen talade Gud med folket. Han lärde dem vad det var att följa honom, att göra det som är rätt och att så småningom komma till det förlovade landet. Hur var det med Elia? Han, ni vet, den store profeten som på berget Kalmer är med och besegrar 450 Baalsprofeter. Total seger ska man ju kunna kalla det för. Vad gör den stackaren? Jo, minuterna senare eller timmarna eller dagen senare så hotar drottning Isabel honom till livet. Och han blir rädd, står det. Och han flyr ut i öknen. Kommer till den plats där inga människor är. Men där är Gud. Och talar rakt in i Elias liv och säger: jag är med dig, du är inte ensam. Gå och gör det jag sänder dig till. Gud talar i öknen, min vän. Om vi skulle fortsätta läsa i Lukas in i kapitel 4, skulle du och jag möta Jesus där. Och vad är det som händer med Jesus efter hans dop, där Johannes har fått döpa Jesus? Och då står det att Jesus, uppfylld av anden, leds av anden in i öknen för att där frestas av djävulen. Och än hur svårt du och jag får ihop det. Hur kan anden leda någon till en plats där den sen frestas av djävulen? Låt oss inte dra för stora växlar på det. Men hur vi än får ihop det, så är det helt klart så att Gud har talat många gånger i öknen och gör det fortfarande. Så du som befinner dig i öknen i ditt liv just nu, förvänta dig att Gud får tala in i ditt liv. Han kan få öknen att blomma. Han kan få gamarna att ge vika och kolibrierna komma fram och humma vackert. Jag tror att öknen kan vara en plats där vi måste söka oss till ibland. Eller om vi hamnar där, så ska vi låta Gud tala till oss. Det står till och med i Hosea, den lille profeten i slutet av Gamla testamentet, så står det så här. Det är Gud som säger det till folket, lyssna. Därför ska jag locka ut henne i öknen och söka vinna hennes hjärta. Hör ni? Han lockar ut henne i öknen för att vinna hennes hjärta. Gud talar i öknen, min vän. Det kanske inte var en slump att ökenfäderna, som vi kallar dem, de på 200-400-talet som sökte sig ut i vildmarken för att höra Guds röst, blev till en sån stor attraktionskraft så att folk gick i skaror ut till dem och mötte Gud, sin frälsare och herre. Gud talar i öknen. Och Gud talade genom Johannes och sa att nu är det tid för någonting nytt. Nu är det tid för öknen att blomma. Och jag tänker på vårt Elim här. Trots att jag ser många icke-elimiter här idag, så får ni förlåta mig. Men jag blir lite hemkär. Elim, det är en oas i öknen. Läser du Gamla testamentet, så läser du om hur folket i ökenvandringen kom till Elim. Där fanns det 70 palmträd och 12 källor med vatten. Jag tänker så att varje kyrka, varje församling, vår församling, Elim, måste vara den där källan i öknen, den där oasen i öknen. Det är dit folk kommer för att skrämma gamarna på flykten och få se kolibrierna humma vackert i våra liv. Så låt oss vara en sån oas. Låt den här församlingen vara den platsen där människor möter dig och mig, och de möter källor till liv. De möter skugga från brännande hetta, där de möter det som ger nytt mod och nytt liv. Så var det med Johannes, så var det för folket när de kom ut till honom. Och vad gjorde Johannes då? Jo, han förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Dop var inget nytt i judendomen. Den som var en hedning, det vill säga en sån som dig och mig, icke-jude, den icke-juden kunde bli en jude om den trodde på Israels Gud, såklart. Om den lärde sig om vad den tron handlar om, och om den personen också döpte sig, ett så kallat proselytdop, så kunde den bli en jude, rent religiöst, men dock inte biologiskt. Så dop var inget nytt. Johannes, han döpte för att folket skulle förbereda sig. Och det här uttåget ur Egypten folket hade varit med om, det liksom klingade under hela den här tiden när Johannes framträdde, så var ju den stora förväntan att en dag kommer Messias, och hoppas att det är snart. Att det blir ett nytt uttåg från slaveriet. Slaveri under makthavare, slaveriet under Rom, slaveriet under synd och våld. Nu kommer Gud och han ska göra något nytt. Och så kommer Johannes, och det är med dunder och brak. Och det är klart att folket förväntar sig att nu händer det grejer. Nu är Guds rike inne. Nu kanske det är så att det är Messias som vi ser, som står här. Johannes, han är ju tydlig. Han vägrar att ta på sig en roll som inte är hans. Och han säger att det kommer en annan som är större än mig. Och så är han så tydlig, Johannes. Han vägrar också att det bara blir en rörelse för stunden. En döparrörelse. Lite häftigt, va? Folk vänder om och kommer ut i öknen och liksom avsäger sig det ena med det andra och står upp och säger att nu har livet börjat på nytt. Utan han kräver någonstans att det här måste gå på djupet. Så han tar i med hårdhandskarna och säger: huggormsyngel. Tror ni att ni ska undslippa Guds dom om ni inte omvänder er och gör den frukt och visar den frukt som omvändelsen måste bära? Och det här är ju någonting som såklart tar tag i folket. Och även i ditt och mitt liv när vi hör det. Vad menar Bibelns ord? Vad menar Johannes? Jo, vi måste på något sätt, utifrån det dop vi tar emot, du och jag, utifrån det dop vi ska få se om en stund, som visserligen är dopet till Kristus och inte dopet som Johannes döpte med, men fortfarande handlar det om omvändelse och syndernas förlåtelse. Det måste bära frukt. Det måste leda till något mer än att jag för stunden får en sinnesrörelse. Och vad betyder omvändelse? Jo, det betyder sinnesförändring. Det betyder att vända om från den riktning jag en gång gick till att gå i en ny riktning som färgar hela mitt liv och som därför bär frukt. Och därför är Johannes så tydlig och säger till folket: ja, men ni måste göra slag i saken. Om ni nu kommer hit och döps, har du två skjortor, ge bort den ena. Har du bröd som räcker till mer än för dig, ge bort. Så kommer tullindrivarna, de hatade och föraktade. Och Johannes är övertydlig. Ni kan inte hålla på och kräva ut mer pengar än vad som är rätt för er. Utan ta bara det som ni ska, inte mer. Så kommer soldaterna och döps. Troligtvis Herodes soldater, knappast romerska soldater, men kanske en mix, vem vet. Och de kommer dit och så säger de: vad ska vi göra då? Ja, men ni måste nöja er med den lön ni har. Eller så får ni förhandla det, helt enkelt. Men ni kan inte kräva med våld att folket ska betala er lön. Johannes kräver bättring. Och det är omvändelsens frukt. Omvändelse måste alltid betyda att jag faktiskt börjar att handla annorlunda i mitt liv. Att jag börjar leva på ett sånt sätt som är förenligt med omvändelsen. Och där trycker Johannes till rejält. Och du och jag, vi kanske känner, ja, men det där är inte riktigt våra frågor. Tullindrivare, soldater. Men du och jag kan också ge av vårt bröd. Vi behöver också ge kläder. Vi behöver också vara där och befria den som är fången eller ge den fattige vad han behöver. Hela folket gick dit ut, men Johannes vägrar att vara allmän. Han blir personlig. Han trycker till så att var och en känner att det här kan jag applicera i mitt liv. Det här kan jag göra någonting av. Jag måste göra någonting av det. Om det inte bara ska bli en häftig upplevelse här ute i öknen. Vi har dop här om en stund. Och när jag läser i Galaterbrevet, som är faktiskt en av episteltexterna idag, så står det att är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Ett intressant uttryck. Vi gör ju så ibland när vi köper kläder, åtminstone köper det till barnen. Då köper vi ibland lite för stora kläder. Varför det? Jo, för de ska få växa i sina kläder, säger vi. Och hur är det med den lutherska dopsynen? Med barndopet? Ja, oavsett vad vi tänker om det så, och vad vi har för teologisk åsikt om det, så har de ju en fantastisk bild när man säger att det barn som nu är döpt och som har denna dopdräkt på sig som är alldeles på tok för stor. För en frikyrkopastor som kommer på en sån gudstjänst så ser det nästan löjligt ut. Då tänker jag ibland, vad gör de? Men sen har jag förstått det. Man predikar och säger att är man döpt så måste man växa i sina kläder. Just det. Och det spelar väl ingen roll om du är baptist eller om du är barndöpt. Du måste i alla fall växa i dina dopkläder, min vän. Att växa i Kristus, att ikläda sig honom, det är en process för hela livet. Jag kan aldrig säga att jag är färdig. Nu är jag färdig. Kläderna gör mannen, säger vi ju. Eller hur? Idag tycker jag det stämmer väldigt väl. Tsy, hör jag. Vad är det för? Tsy. Ja, okej då. I alla fall, det jag skulle säga med det var att jag tror att kläderna gör mannen, det uttrycket har med identitet att göra. Men det menar vi inte riktigt att bara för att man tar på sig kläder så blir man någon annan. Men vi menar att någonstans speglar kläderna den jag kanske är eller åtminstone vill vara. Eller hur? Så alltså att vi säger att kläderna gör mannen. Det handlar verkligen om det när det gäller kristen tro, när det gäller dopet. Jag har iklätt med Kristus. Kläderna gör mannen. Kläderna gör människan, om du så vill. Och jag ska växa i de kläderna. Jag ska bli den jag redan är. Jag är ett Guds barn, men jag växer i att bli ett Guds barn. Mer och mer. Så att jag förstår hans kärlek ännu mer. Hur bred, hur vid, hur stor, hur hög, hur djup och allt det där vi brukar säga att hans kärlek är. Det tar hela livet att växa i den kärleken, min vän. Och det gör jag som döpt kristen. Så därför betonar Johannes det här så tydligt och säger, det räcker inte, min vän, att du bara låter dig döpas och står här i öknen idag och bedyrar att du kommer att ändra ditt liv. Det måste synas i ditt liv också. Och sen vet du och jag, för det säger ju då Johannes, och det är det sista jag vill poängtera. Det är att Johannes gör det som var och en av oss måste göra. Det som den här dopet idag kommer att göra, det hela den här gudstjänsten måste göra, och det är att peka på Kristus. Om den här gudstjänsten bara pekar på oss, på mannen som står här framme och som har så fantastiska kläder eller någonting annat, så är det helt fel. Vi måste peka på Kristus. Det är det Johannes gör. Och han vägrar att ikläda sig de kläder som inte är hans. Så därför säger han till folket, jag är bara en som röjer vägen. Jag är bara en som döper er med vatten, men det kommer en. Och då händer det grejer. Han ska döpa er med helig ande och eld. Och han har kastskåven i sin hand. Och han ska skilja agnarna från vetet. Och han ska bränna agnarna i en evig eld. Och det är en tuff bild. Men det är fantastiskt att det inte kommer an på dig och mig att döma. Så Jesus är den som du och jag pekar på med hela vårt liv. Den som är döpt till Kristus, den pekar på Kristus. Och därför vägrar Johannes någonting annat också. Och så säger han som det är. Så här är det. Jag är inte Messias. Han kommer. Och han ska döpa er med helig ande och eld. Det fanns en rysk äldste, så kallad Starets, som sa följande på 1800-talet. Vi är kristna för att låta oss uppfyllas av den helige ande. Jag tror att det är rätt. Jag tror att vi nöjer oss med alldeles för lite om vi nöjer oss med mindre. Varför är jag kristen? Jo, jag är kristen därför att jag vill bli döpt i helig ande och eld. Därför att jag vill att det liv som Jesus kom med, det ska få finnas i mig av nåd, så att jag får ge det vidare till andra, så att ballongen får komma ut genom fönstret, ut till glädje för andra. Det är vad jag vill. Och det är vad jag ber för den här församlingen också. Att vi ska vara fyllda med helig ande och eld. Så att människor ser och förstår vad det är vi håller på med. Det finns en liten berättelse som är lite vacker och samtidigt lite jobbigt sann. Det var en tvivlare som satt och funderade. Så vänder han sig uppåt mot himlen och så säger han, Gud, om du finns där uppe så kan du väl säga någonting vad vi ska göra. Och så kommer en röst från himlen som säger, klä den fattige, ge den hungrige mat, ge tak till de hemlösa. Och den där tvivlaren, han ser alldeles förskräckt ut och så krymper han ihop och så säger han, jag ville bara testa. Då hörs en röst från himlen som säger, ville jag också. Omvändelsens frukt är ju det. Vi ska ha omsorgens år i Elim från och med nästa år, och du får börja gärna nu. Vi ska älska vår nästa som oss själva, säger Jesus. Och det där är en sån fras att vi har glömt bort vad den betyder. Vi kör med en liten slogan inför nästa år här som också kan bli bara en slogan. Det vill säga att göra det bästa för vår nästa. Om det inte får bli kött på benen. Om det inte blir bröd till den hungrige. Kläder till den nakne. Om det inte blir frihet för den fångne. Om det inte blir helande för den sjuke. Om det inte blir frälsning för den förlorade. Då har vi missat poängen helt. Så min bön och vår bön måste vara här i Elim. Att vi får ett omsorgens år som kommer att skaka om först och främst våra egna liv. Men inte minst de vi har runt om oss som behöver omsorg och Guds kärlek i handling. Ska vi be och tacka Gud. Herre, tack för att du är här. Och du påminner oss så tydligt genom Johannes sätt att förkunna och predika. Och du trycker till i våra liv här och så säger du: jag vill att ni omvänder er, jag vill att ni söker er nära mig. För ni, när ni vänder er mot mig så ska jag vända mig mot er. Och så här på något sätt så manar du fram omvändelsens frukter i våra liv. Jag ber Herre att vi skulle få växa i våra dopkläder. Jag ber att vi skulle få växa i dig, Herre Jesus. Att vi har iklätt oss dig och att vi får bli mer lika dig. Jesus, kom och berör oss nu, Herre. Tala till oss resten av gudstjänsten. Tala i sången och musiken. Tala genom dopet, Herre. Berör våra hjärtan, helige Ande. I Jesu namn. Amen.